kan sträcka oss mot dig för det som du ska göra. Och att vi här och nu får ta emot dig med öppna armar. Att vi får möta dig likt hur folket i Jerusalem mötte dig med palmkvistar. Så får vi öppna våra hjärtan på vid gavel och bjuda in dig här och nu. Herre, tack att vi får närma oss påsk. Att du bjuder oss att vandra vägen upp till Jerusalem tillsammans med dig. Och Herre, vi ber att påskens budskap ska få landa djupt i våra liv. För Herre, vi ser att vår värld desperat behöver ditt evangelium. En värld som så på så många sätt försöker manifestera styrka och makt genom att trycka ner, genom att använda vapen och våld och hot. Här är mitt i den världen så behöver vi mer av din styrka, av din vishet, av din triumf som kommer av ödmjukhet till döden på ett kors. Herre, kom med din heliga ande över oss och ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan höra ditt ord till oss den här dagen. Låt våra hjärtan få vara bördig jord där ditt ord kan sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen. Ett möte med Jesus, det skapar en reaktion. Det föder någon form av konsekvens. Det finns människor man möter som påverkar väldigt lite. Man liksom bara passerar förbi i största allmänhet. Och så finns det de där som gör avtryck, som påverkar, som liksom nästan kryper under skinnet lite. De där som man omöjligt kan förhålla sig neutral till. Jesus är just en sån person. Det händer någonting i oss i mötet med Jesus. Frågan är vad? Petrus konstaterar i sitt första brev att för de som tror så är Jesus en utvald och ärad hörnsten som ger ära och tar bort skam. Men för den som inte tror blir den här hörnstenen istället en snubbelsten. Någonting att snava över. Mötet med Jesus föder olika reaktioner. Och frågan för oss är, vilken slags reaktion föder mötet med Jesus i mitt liv? I den här texten så möter vi en rad olika personer och grupper som reagerar på Jesu närvaro och mötet med honom. Vi märker det kring middagsbordet i Betania och vi märker det på vägen upp till Jerusalem. Och jag tror det finns viktiga lärdomar att dra ur alla de här reaktionerna. Och vi kommer att börja med de lite mer negativa reaktionerna. Vi börjar i moll och slutar i dur så att säga. Så vi liksom känner att det landar väl till slut. Den första tydligt negativa reaktionen vi möter i det här avsnittet, den kommer ju från Judas. När Maria har böjt sig ner, smort Jesu fötter, torkat dem med sitt hår, så talar Judas. Och vet ni, det här är första gången Judas talar i evangelieberättelserna. Han har varit en tyst karaktär fram till nu. Och han kritiserar Maria och tycker att de här pengarna som den här balsamet var värt, det borde ha gått till de fattiga. Och det låter ju nobelt. Men Johannes berättar för oss att det var inte alls det som det handlade om. Judas, han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog pengar där ur. Och då är det klart han var intresserad av att det skulle komma in mer pengar i kassan. Vad är det för reaktion som Judas visar på som kan födas i oss människor? Ja, kanske inte först och främst den konkreta reaktionen av att vara en tjuv. Men i mer indirekt mening så finns det ändå saker där som kan dyka upp i oss. Därför att för Judas så var ju Jesus någon han kunde tjäna på. Närheten till Jesus gav honom möjligheter och tillfällen att liksom sko sig själv. Närheten till Jesus blev liksom ett medel för att i hans fall bokstavlig mening fylla på sin egen kassa. Och det här tycker jag går att se i vissa sammanhang. Jesus blir någon jag håller mig nära för att skapa inflytande eller status eller för att ge mig själv fördelar. Vi ser det som väl är inte så mycket i vårt land, men blickar man västerut i USA så är ju epitetet kristen väldigt avgörande, till exempel om du vill nå långt i politiken. Och jag misstänker att en hel del av dem som talar om sig själva som kristna emellanåt gör det mer för att inte skrämma bort väljare än för att de vill vara nära Jesus. Och visst har vi hört om kristna ledare som har kommit att betrakta ledarskapet och den plattform som det innebär som viktigare än den ledaren förväntas peka på. Det finns en risk att Jesus blir någon jag använder för att nå mina egna syften. Jesus blir ett medel snarare än ett mål. Och de här exemplen, det är ju liksom dragna till sin spets. Men om vi kokar ner reaktionen till hur det kan se ut i våra liv så kanske det kan ta sig uttryck i en enkel fråga som den här. Söker jag relationen med Jesus eller är jag ibland mer intresserad av vad Jesus ska göra för mig? Är jag mer intresserad av att Jesus ska ge mig ett konkret bönesvar, hjälpa mig med mitt problem, än vad jag är av relationen med honom? Någonstans så är reaktionen densamma. Jesus blir någon jag ska få ut något av, snarare än den som är själva målet. Det här är någon slags självdiagnostiserande fråga vi kan ställa oss. Är Jesus det yttersta målet för mitt liv? Eller finns det sammanhang och situationer där jag riskerar att betrakta Jesus som ett medel för att komma till något annat? En annan reaktion som ju är ännu mer konfrontativ, det är ju reaktionen från överste prästerna och de skriftlärda. De vill döda Jesus och, berättar Johannes, Lazarus. För många judar började tro på Jesus efter det som hade hänt med Lazarus. Fariseerna, de har försökt stoppa Jesus men konstaterar ingenting hjälper. Folket springer efter honom. Och för överste prästerna och fariseerna så är ju reaktionen närmast någon form av avundsjuka. Jesus utgör ett hot därför att han drar människor från dem till sig. Och det här möter vi ju gång på gång i evangeliernas berättelser. De religiösa ledarna liksom går i clinch med Jesus. Och det Jesus gör och hur han gör det och vilka människor han umgås med, det drar på sig de här ledarnas vrede. Vad kan vi ana av deras motiv? Ja, de var ju sinsemellan ganska olika, verkade det som, de här grupperna. Men de utövar ändå tillsammans ett motstånd mot Jesus. I någon mening så fanns det säkert goda motiv bakom detta. Fariseerna, de förespråkade ju en strikt lagtolkning. Och det sker ju i liksom ljuset av det som hade hänt ett par hundra år tidigare. När folket som en konsekvens av att inte ha levt enligt det förbund som de hade med Gud, så hamnar de ju i exil. Och fariseerna var en grupp som de ville absolut inte att det skulle ske igen. Och det kan man ju förstå. De förespråkade en strikt lagtolkning och de strävade efter att vara förebilder i att hålla lagen. Och det fanns ett tankesätt som sa ungefär så här: om hela folket kan hålla hela lagen i en enda dag, då kommer Guds rike. Det fanns goda motiv. Men när Jesus talar med dem och diskuterar med dem, så kan vi ana att ja, men förvisso, deras strävan var god. Deras mål att hålla Guds lag var god. Men i botten så döljer sig en felaktig bild av vem Gud är och hur Guds rike ser ut. Det var därför de inte förstod vem Jesus var. Det var därför de inte förstod vad han ville göra. Men också fanns det såklart en lite mörkare sida av det där. Johannes skriver några verser senare efter det som är dagens text att ett skäl till att de vägrar lyssna på Jesus, ja, det var att de tyckte äran från människor slog högre än äran från Gud. Det fanns en strävan efter att behålla en del av sin egen makt och sitt eget inflytande. Och en människas möte med Jesus, ja, det kan resultera i en slags avvisande eller en konfrontation. Ibland kanske det beror på missförstånd eller felaktiga uppfattningar. Och ibland kanske det beror på att det finns en känsla av att Jesus nu är ett hot. Någonting jag har riskerar att gå förlorat. Det här kan vi möta i många varianter och former. Ibland kan människor säga ungefär som att ja, men jag kan då rakt inte tro på en Gud som, och så följer det något påstående. Spännande nog, när människor uttrycker sig så är det ganska ofta jag känner att jag kan också stämma in i det. Nej, jag tror inte heller på en Gud som vill ha barnoffer. Är det något mer vi är överens om? Därför att ganska ofta så har människor starka uppfattningar om hur den Gud förväntas vara. Men det stämmer också ganska sällan med den Gud som Bibeln vittnar om och som Jesus uppenbarar. Här har vi en uppgift i att förklara och visa vem Gud är. Hur dan Gud är. Men den reaktionen kan ibland också finnas i oss själva. Vi kan tveka över vår kallelse till att vara lärjungar. Vi kan vara avvaktande i förhållande till gåvor och förmågor som vi har. Vi kan vara skeptiska över vårt värde inför Gud. Allt det där är saker som mycket väl kan ha en rot i en felaktig bild av vem Gud är. Vår gudsbild och vår självbild hänger ofta ihop. Har vi en skev gudsbild så riskerar vår självbild att också bli skev på grund av det. Jag är inget värd inför Gud. Det jag har, det är inget att komma med. Men Gud är stor. Han är universums skapare och han har gett dig gåvor, förmågor, tänkt att vara en del av hans stora plan. Vem är jag att säga så? Men så finns ju också reaktionerna där Jesus blir någon form av hot. Någonting jag har riskerar att gå förlorat. Någonting av min egen auktoritet förväntas jag ge upp till Jesus. Och det där kan ju vara svårt. Ska Jesus vara sista ordet och inte jag? Ja, men hur blir det då med det här och det här och det här som jag tänker på och bär på? Jesus, han kallar oss till att följa honom. Att låta honom vara mästare och att vi är lärjungar. Det innebär per definition en lärjunge följer mästarens exempel och lyder sin mästares befallning. Som lärjunge så är det mästaren som har sista ordet. Och där kan det spänna i oss. För ganska ofta, om vi ska vara ärliga en stund, visst gör vi det vi själva vill snarare än det vi kan ana att Jesus vill. Emellanåt så lägger vi mer krut på oss själva, på våra intressen och våra drömmar än på hur det skulle kunna se ut om jag la samma krut på att få vara med och förverkliga Jesu drömmar genom mig. Mötet med Jesus, det är en kallelse som leder vidare på lärjungaskapets väg. Och det är en väg som faktiskt innebär att det blir mindre av mig och mer av Jesus. Och det är faktiskt bra. Därför att det han har att ge är långt mycket större, långt mycket rikare och vackrare än det jag har att erbjuda blott i mig själv. Det jag kanske uppfattar att jag riskerar att förlora om jag låter Jesus ha sista ordet över mitt liv, det väger faktiskt ganska lätt gentemot det som Jesus vill ge mig. Evigt liv. Vad i min egen kraft, av min egen förmåga kan vägas mot evigt liv. Så långt de negativa reaktionerna. Men vi har några goda förebilder, i synnerhet genom den syskontrio som vi möter i den här berättelsen. Marta som tjänar, Maria som smörjer Jesu fötter och Lazarus som lever. De här syskonen visar tillsammans på en god helhet av vad livet med Jesus kan få föda i oss. Nämligen tjänst, tillbedjan och vittnesbörd. Marta förekommer ju vid ett par olika tillfällen i evangelierna och det som hon gör genomgående är att hon tjänar. Hon bistår praktiskt. Jesus kommer på besök och Marta är den som ser till att mästaren tas emot på ett bra sätt. Och vi möter ju många fler exempel på det här genom Bibeln. När jag satt och förberedde så kom jag direkt att tänka på Lydia i Apostlagärningarna. Paulus kommer till Filippi och predikar och Lydia, hon drabbas av det Paulus säger. Och efter samlingen där så talar hon med Paulus och tjatar på honom att så länge ni är här ska ni bo i mitt hus. Det är liksom lite sån här gammaldags farmor eller mormor över Lydia. Min farmor var sån att hon la på mer mat tills man i princip tog undan sin egen tallrik så det inte fanns något att lägga på. Lite de vibbarna får jag av Lydia. Hon vill ge av det hon har. Hon drabbas och konstaterar, jag har, jag vill ge. Jag har plats, ni får bo här. Och inte bara får, ni ska bo här, konstaterar hon. Marias och Lydias och många andras exempel är att Jesus i oss föder tjänst. Föder en villighet att få vara med och bidra med det jag har. Till Gud, till mina trosyskon och till andra. Om Jesus får väcka tron i mitt liv, om frälsningens under sker och om anden flyttar in i mig, då kommer tjänst var en del som följer naturligt. Jag vill vara med. Jag vill bidra. Jag vill hjälpa till. Hebreerbrevet 13 och 16 talar om att dela med sig och göra gott. Det är ett offer som behagar Gud. När vi bistår på olika sätt med tid, med kraft, med pengar, så är det offer som behagar Gud. Det är förvisso ett tema för en annan predikan, men i det här sammanhanget känns det också angeläget att bara notera att när Judas grälar på Maria så betonar ju Jesus det är naturligt att dela med sig till de fattiga och utsatta som inget har. Just nu var det läge för Maria att smörja Jesu kropp. Men de fattiga, det är alltid angeläget. Och det sker i byn Betania. Det är lite talande därför att Betania har sitt namn av ett hebreiskt ord som betyder ungefär fattighuset. Eller de fattigas hus. Lazarus, han är ju ett levande vittnesbörd, bokstavligt talat. Att han lever, det är själva vittnesbördet för människor runt omkring. Alla visste att han hade dött. Och nu visste alla att han lever igen. Hans liv blev ett tecken och ett vittnesbörd om att Jesus kan förvandla död till liv. Jesus kan förvandla det allra mörkaste till ljus. Och i Jesu närhet finns det hopp. Och faktum är ju att vi som tillhör Jesus på samma sätt som Lazarus fick det i bokstavlig mening för en tid, så också vi fått liv om än andligt. Paulus skriver i Romarbrevets 6:e kapitel. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Vi har fått nytt liv att leva i. Syns det på oss? Märks det på mig att jag lever ett nytt liv tillsammans med Jesus? Kommer människor från när och fjärran för att se mig, för att jag lever ett nytt liv? Ett möte med Jesus. I det sker en förvandling. Hur väl låter vi den synas? Och Maria, den tredje i trion. Hon står ju på många sätt i centrum för det som sker vid den här middagen. Och hon är vårt exempel och vår förebild vad det gäller tillbedjan. Hon gav Jesus sin kärlek och sin beundran. Hon gav Jesus sin hedersbetygelse och tillbedjan. Och hon intar tjänarens plats vid mästarens fötter. jämför hur självklart det är för Maria med hur Jesus i stort sett måste tvinga de andra lärjungarna att tvätta varandras fötter lite senare i berättelsen. Jesus konstaterar att Maria har gjort honom en tjänst inför hans begravningsdag. Och vi vet av andra sammanhang där de här syskonen förekommer att Maria, hon satt vid Jesu fötter. Hon lyssnade på vad mästaren hade att säga. Kanske hade hon förstått mer än de andra vad Jesus var på väg emot. Vad det var som väntade honom. Och en bibelkommentar jag läste funderar kring om det finns ett möjligt samband mellan det att Maria var den som satt vid mästarens fötter och lyssnade. Hon smorde hans fötter inför begravningen. Men hon är inte en av dem som går till graven för att smörja kroppen. Var det för att hon visste vad som väntade också på andra sidan påsken? Det är möjligt. Oavsett så får Maria vara vår förebild i att ge sitt allt i tillbedjan till Jesus. Att ära honom med allt jag är och har. När hon smorde hans fötter med det här balsamet så noterar Johannes att doften den fyllde hela huset. Är mitt liv och mitt hus fyllt med doften av tillbedjan? Mötet med Jesus, det skapar olika reaktioner. Det föder olika saker i oss människor. Och nog är han kontroversiell än i vår tid, denne Jesus från Nazaret. För somliga en hörnsten att bygga livet på. För andra en stötesten. Syskonen från Betania får visa oss på goda exempel. På vad mötet med Jesus får föda i våra liv. Och ett liv nära Jesus, ja, det innehåller i bästa fall en vacker balans mellan de här. Tjänst, tillbedjan och vittnesbörd. Och en sista reaktion att ta som förebild, det är ju folkskaran som går honom till mötes på vägen mot Jerusalem. De som tar palmkvistarna och går ut för att möta honom. Hur gärna går jag Jesus till mötes? Och hur gärna vill jag vara där han är? Just vid det här tillfället så är ju folkskaran ett exempel för oss. Förebilder för att de går ut och möter Jesus. De vill vara där han är. Men vi förstår av berättelsen att det varar ju inte särskilt länge. Det är många som faller ifrån när de insåg att den Jesus de har hyllat som kung, ja, han är inte som de trodde. Han fick inte sin kungasmörjelse på vägen till palatset som de hade tänkt. Han fick sin kungasmörjelse av Maria när hon förbereder hans kropp för begravningen. Den här kungens tron är nämligen ett kors. Och den här kungens palats, det är en grav. Hans väg är lidandets väg. Segern kommer inte av mänskliga svärd, utan genom andens svärd. Segern kommer inte av att betvinga fienderna med våld och makt, utan genom att lida och dö. Men det är just därför som Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern, till ära. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får gå tillsammans med dig på den här vägen. Hur svår den än är emellanåt. Herre, tack att du går bredvid oss. Att du har banat en väg för oss. Och Herre, vi vill ta emot och påminnas om att du är inte en kung som alla andra är kungar. Herre, när vi ser på den här världens mäktiga, så är det med svärd i handen de regerar. Det är med hot om våld och vapen. Och på somliga platser inte bara hot utan verklighet. Det har vi sett det sista året. Herre, tack att du är en annan kung. Du vittnar om ett annat rike. Och Herre, vi ber att vi skulle få upptäcka mer av dig och mer av ditt rike i våra liv och i den här världen. Herre, jag ber att våra liv ännu mer skulle få, precis som syskonen i Betania, få vara präglade av tjänst, vittnesbörd och tillbedjan. Herre, jag ber att mötet med dig skulle få föda ännu mer kärlek till dig, till oss själva och till varandra. Till andra, till den här världen som du kom för att rädda. Herre, tack att vi får följa dig. Även om vägen ibland är smal och krokig och vi inte kan se vart du leder, så vill vi lita på att du leder oss rätt. Herre, så tror vi att du är den som är vägvisaren till livet. Herre, kom till oss var och en. Kom till vår församling och kom över ditt folk i vårt land och i vår bygd. Herre, du ser och vi vet att vi behöver dig. Kom med din heliga ande över oss. Drabba oss. Och led våra liv vidare i dina fotspår. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen.